Så vi ska fortsätta med vår serie i första Korintierbrevet. För i första Korintierbrevet kapitel 8. Jag har blivit tillrättavisad om att jag måste använda min bibel när jag predikar och inte ha allting elektroniskt. Så nu har jag min bibel uppslagen. Nämner inga namn. Första Korintierbrevet kapitel 8. Låt oss läsa från vers 1. Första Korintierbrevet kapitel 8, vers 1 till vers 6 ska vi läsa. Där det står så här: när det gäller kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Att det bara finns en gud. För även om det skulle finnas så kallade avgudar i himlen eller på jorden, och det finns många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Amen. Kapitel 8 alltså har vi kommit till. Förra gången så inledde vi det här kapitlet med de tre första verserna. Det var en form av introduktion till det som vi ska börja tala om i det här nästa kapitlet, vilket handlar om den kristnes frihet. Den kristnes frihet. Och specifikt så kommer vi att tala om det som Paulus talar om här, som han svarar på korintierna, är kött från avgudaoffer. Huruvida man får äta kött från avgudaoffer eller inte. Men vi kan se från denna fråga, från detta specifika fall, kan vi få en princip. En princip som går att tillämpa då på allt som har med den kristnes frihet att göra. En kristnes frihet, vad vi får göra, vad vi inte får göra, eller vad vi bör göra och inte bör göra. Så de inledande verserna, vers 1-3, är som jag nämnde en form av introduktion. Paulus går inte direkt in på just det här ämnet om kött från avguda offer, utan han talar om kunskapen, han talar om kärleken. Så han går, det blir ett litet sidospår egentligen i de här tre första verserna som vi såg förra gången. Det är det vi behöver veta, eller någonting där som vi behöver veta innan vi går in på ämnet kött från avgudaoffer. Så kunskap och kärlek, alltså temat för förra gångens predikan, den gången jag nu höll det. Vad är det för kunskap som åsyftas? Kunskapen om att avgudaoffer är bara kött. Det är varken mer eller mindre heligt än annat kött, eftersom det förstås bara finns en gud. Det finns inga avgudar. Allt kött som kommer från avgudaoffer är fortfarande lika mycket kött som sådant som inte kommer från avgudaoffer. Det är som det bara finns en gud. Det är det vi kommer att se på idag. Det finns bara en gud. Ingen annan än honom. Sen kärleken, det andra ordet här, det här temat, det är förstås den gudomliga kärleken. Agape, det är Guds själv uppoffrande kärlek. Den kärlek som ger och inte tar. Att han utgav sin enda son. Han krävde ingenting av oss, han tog ingenting av oss för att utge sin enda son, utan han utgav den fritt. Av kärlek, av nåd. Han uppoffrade sig själv. Han genom Jesus uppoffrade sig för vår skull. Den uppoffrande kärleken, självuppoffrande kärlek. Den högsta kärleken, den kärleken som alla kristna är satt att emulera. Vi ska alla visa den kärleken, reflektera den. Men bara för att vi talar om kärlek och kunskap, eller vi talar om det förra gången. Och det som var viktigt förstås att påpeka är att kunskapen i sig inte är någonting dåligt. Vi säger inte att kärlek är alltid bra, vilket det förstås är, och kunskap är alltid dåligt, för det är det inte. Det är inte en motsats till kärleken. För att de så säger Bibeln många gånger att vi ska eftersträva kunskapen om Gud. En brist på kunskap leder till undergång, och den leder till fångenskap, som Bibeln säger. Minns ni det bibelställen vi brukar tala om, då vi talar om att en brist på kunskap leder till undergång? Vilket bibelställe är det? Borde kunnas nu vid det här laget, vi har sagt det så ofta. Hosea 4:6, som säger, om jag får upp det. Jo, för sig kan jag det utan till, men jag slår upp det ändå. Mitt folk går under av brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap skall också jag förkasta dig från att vara min präst. Mitt folk går under av brist på kunskap. Om vi någon gång har vår egen byggnad och sätter upp våra egna verser på väggen, så kommer det att vara en av dem som står där. Mitt folk går under av brist på kunskap. Och det andra stället som jag nämnde förra gången var Jesaja 5:13. Jesaja 5:13, vad handlar det om? Det handlar också om kunskapen. Om kunskapen, om vikten av att ha kunskap. 5:13. Därför ska mitt folk föras bort i fångenskap, för det saknar kunskap. För det saknar kunskap. Så Guds folk behöver kunskap. Kunskap är inte dåligt. Bara den används rätt. Det är just det. Den används rätt och den leder till kärlek, till agape. Och inte till uppblåsthet. Kunskap utan kärlek är en källa till stolthet. Det är att man blir uppblåst. Man blir full på luft, full på tomhet. Det finns ingen substans i en. Ingenting som leder till kärlek. Uppblåst, som det var i vers 1. Och kunskapens mål är alltså kärleken. Det är agape. Det är dit vi bör sträva. Den sanna kunskapen, eller kunskapen, den används rätt, leder till att din medmänniska byggs upp. Att du underordnar dig din nästa. Att du lyfter upp den. Att du inte ställer dig över den som är stolt. Som den som är uppblåst. Utan att du istället sätter dig i din lägre position. Att du jobbar för att lyfta upp din medmänniska. Det är vad kunskapen bör leda till den. Kunskapens mål är kärleken. Paulus poäng i dessa inledande verser är just detta. Att kunskapen i sig, är den bara, när man bara har kunskap, det är ingenting värt. Men när den används rätt, leder den till kärlek. Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha, sa Paulus i vers 2. Så nej, det viktiga är att använda kunskapen för kärleken, gudomlig kärlek. Målet med kunskapen är kärleken, att öka i kärleken, att demonstrera den, att visa upp den, reflektera den, inte gömma undan den. Som där självuppoffrande kärlek kan vi hålla på när ingen ser, men nej, tvärtom, visa upp den, visa vad Guds kärlek är i ditt liv, i det du gör, i det praktiska, i din medmänniska. Det är målet med kunskapen. Att peka mot Gud. Att peka mot Gud. Men om någon älskar Gud, han kände honom, stod det i vers 3. Vad säger Jesus om att det är det högsta budet i lagen? Vad är det högsta budet? Markus 12 säger han det. Markus 12, 29-31. Om ni inte vet det, så memorera det. Markus 12. Slå upp och se vad som står där. 29-31. Han svarar på en fråga från en skriftlärd, och den här frågan är: vilket är det främsta av alla buden? Det främsta av alla buden. Jesus svarade: det främsta är detta: hör Israel, Herren och Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Att älska Gud är det första och främsta budet. Att veta att han är en och att älska honom. Och sen kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Detta är Jesu egen undervisning. Det är hans svar på frågan om vilket bud som är störst. Av alla bud i hela Bibeln, allt det som Gud har uppenbarat, vilket är det största? Att du ska älska Gud. Du ska älska på detta vis. Då är du känd. Paulus säger, kan gå tillbaka till Korintierbrevet. Då är du känd av Gud. Det är den rätta kunskapen. Känd av Gud. Du har kunskapen om Gud lett dig till precis det som var målet för den. Agape, kärleken. Och det är detta som vi bör nu då komma ihåg när vi börjar på med detta ganska kontroversiella ämne om den kristnes frihet. Vad det är, vad man bör göra, vad det innebär, den kristnes frihet. Så, vi ska fortsätta nu i dagens text, vers 4-6. Då läser vers 4 en gång till. Där det står så här: när det nu gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Att det bara finns en gud. När det nu gäller frågan om man får äta kött offrat åt avgudar. Det här är alltså det som korinterna har skrivit till honom. De har skrivit ett brev. De har haft ett antal frågor. Paulus går nu igenom dem en efter en. Det här är då den vi har kommit till. Och vad handlar det om? Vad är det här ämnet? Vad är det Paulus talar om? Det är kött från avgudar. För det hedniska offerriter som det fanns mycket av. Den korintiska eller den grekiska kulturen på den här tiden. Många offertempel, många olika avgudar som människor offrade åt. De offrade djur som slaktades åt avguden. Sen åt man ofta köttet tillsammans i en gemensam måltid. Det blev en form av fest där de åt av det här köttet. Jag tror jag stänga ner min app här. Så det är vad det handlar om. Det här kött från avguda offer, olika offerriter, olika avgudar som tillbeddes genom att djur offrades. Och detta här var ju ett väldigt normalt beteende. Det var det normala i den kulturen. Det var vad man gjorde, det var vad alla människor gjorde. Alla deltog någon gång i någon form av tempeloffer, ceremoni. Det var en form av en socialt evenemang där folk kom tillsammans. Det var ett familjeevenemang. Dina kusiner, farbröder och syskonbarn, alla kom dit för att nu ska vi ha en fest tillsammans. Vi ska tillbe vår avgud som vi alltid har gjort. Vi ska offra dessa djur och vi ska äta tillsammans av detta kött. Detta var någonting som alla gjorde. Någonting som var normalt, det här samhället. Så det är svårt för oss att föreställa oss att de här korinterna, för dem var det var väldigt påtagligt, det var väldigt bekant fenomen. Det var någonting som var verkligen aktuellt, precis som corona till exempel har varit aktuellt för oss nu några år. Det var en aktuell fråga: hur bör vi handla? Någonting som de verkligen behövde ett svar på, för de visste inte vad som var rätt, vad som var fel, vad som hörde till den kristnes frihet och vad som inte hör dit. Så alla kände till dessa offeriter och bland dessa fanns förstås nyomvända. Sådana som just håller på med det. Sådana som just hade gått upp till templet, som hade offrat till sin avgud för att de alltid gjort så. Men så hade de hört evangeliet, blivit omvända, hade ett nytt sinne, ett nytt hjärta. Det fanns sådana bröder och systrar bland dem i Korinth. Och vissa som förstås hade varit kristna en längre tid, som var mera mogna, som visste att det är ingen riktig Gud. Det är bara en avgud. Allt det de gör är bara... Det finns ingen reell existens för den avguden. Köttet är bara kött. Så... vad händer då? De inser att det är bara en ceremoni. Det är bara skådespel egentligen. Det finns ingenting verkligt i det. Alltså kan vi delta i det. Vi kan ta del. Vi kan äta köttet. Eftersom det inte är någonting speciellt med det. Och sen ser de här nya, nyomvända sidor. De har just hållit på med det. De har blivit frälsta från det. Och nu ser de sina äldre bröder och systrar göra det. Hur påverkar det dem? Deras samveten blir befläckade. Som vi ska se sen nästa gång i vers 7. Deras samveten blir befläckade. Det som de har blivit frälsta från. Ser de nu ske bland sina egna bröder och systrar. För att de inte kanske har ett så starkt samvete. För att de inte har en så fullständig kunskap om att Gud är en. Och att det inte finns någon annan Gud. Och så blir det konflikt. Så leder det till att den svagare brodern eller systern. Det samvete blir befläckat. Så detta är någonting Paulus måste ta tag i. Han måste svara på den här frågan innan det leder till värre kriser, innan det leder till splittringar, innan det leder till någonting som orsakar problem i församlingen. Så Paulus säger nu då här: vet vi att det inte finns någon avgud i världen, att det bara finns en Gud. Vi vet, Paulus inkluderar sig själv här. Det är sant. Det är sant det korintierna säger. Vi vet detta. Det är verkligen sant det ni säger, det ni har skrivit till mig. Det finns ingen annan Gud. Det finns ingen avgud. Det finns bara en Gud. Så det här är en av de mest, ska vi säga, ortodoxa bekännelserna man kan ge i kristendomen. Att det bara finns en Gud. Den är så... kristendomen är monoteistisk. Det går inte att komma runt det. Det finns inte en del av kristendomen som tillåter att den är någonting annat än monoteistisk. Om man påstår att kristendomen är någonting annat, så känner man inte till vad kristendomen handlar om. Gamla testamentet och Nya testamentet vittnar om det, att det bara finns en Gud. Det finns ingen annan. Och inte nog med att det bara finns en Gud. De andra avgudarna, eller de avgudar som människor talar om, har ingen existens. Ingen reell existens. Det existerar bara i deras sinnen. Det existerar bara i blinda människors sinnen, deras uppfattningar. Och det betyder förstås inte att det inte existerar gudar, avgudar i världen. Vi kan resa till Indien och se alla miljoner avgudar som finns där och som människor verkligen tillber. Det finns statyer, det finns bilder, det finns många avgudar, vilket förstås Paulus också konstaterar i vers 5. Men det som förnekas är deras existens, deras väsen. De har ingen verklig existens. De avgudar som finns är inga gudar. Utanför människors sinnen existerar de. Ta bort den som tror på en avgud, och den avguden slutar att existera. Varken den tidens avgudar, Zeus, Artemis eller de som vi har i hinduismen, Shiva, Vishnu. De har ingen reell existens. De finns bara i människors hjärna. I deras blinda sinnen. Så det är vad korinterna tar fasta på här. De vet detta, åtminstone de här alltså de mognare, de äldre, de med, som har varit längre tid kristna. De vet detta, det finns ingen riktig avgud. Det finns bara en gud. Och eftersom det inte finns någon annan avgud, så är förstås offren, avguda offren, bara vanliga djur, vanligt kött. Vi kan delta i det, vi kan äta av det, vi blir inte befläckade. Det finns ingen avgud där som kan befläcka oss. Det är deras argument. Så då säger de, varför får inte vi delta? Varför ska vår frihet begränsas av en svagare broder eller syster? Och det är en bra fråga. Man kan tillämpa den på andra ämnen. Varför ska min frihet begränsas av någon annans okunskap, svaga samvete? Det är en bra fråga. Det är en fråga som beskriver den kristnes frihet, det här ämnet som vi talar om. Varför får jag göra si eller så? Varför får jag inte göra si och så? Jag vet ju att det bara finns en Gud. Varför lägger någon en annan begränsning på min frihet? Så Paulus förstår det. Han inser vad som är problematiken här. Och han ska svara på det. Varför det är fel. Så vers 5. För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden. Och det finns många gudar och många herrar. Paus där mitt i meningen. Så den här versen verkar lite som en motsägelse. För Paulus har just sagt att det finns bara en avgud. Det finns ingen avgud. Och nu säger han att även om det finns många gudar och många herrar. Så säger han emot sig själv. Nej, förstås inte. Paulus säger att det finns bara en gud. Men nyckelordet här är de två orden, nyckelorden kan vi säga, så kallade gudar. De är så kallade av de människor som tror på den. Det är inga riktiga gudar, utan det är bara så kallade gudar och herrar. De namn, inga riktiga gudar. Så korintierna behöver förstås inte vara... Eller det är lätt för dem att se runt omkring sig. Titta på alla tempel som finns runt omkring den. På alla människor som samlas i templen och tillber alla avgudar. För att se att det faktiskt finns verkliga... Eller det finns avgudar där som de tillber. Det kan man se. Det kan vi se också. Vi kan fara till Indien. Eller vi behöver inte ens fara till Indien för att se miljoner av avgudar. Vi kan se avgudar bland vilken människa som helst. Religiös eller icke-religiös. Människans hjärta är en fabrik av avgudar, sa en vis teolog vid namn John Calvin, eller Jean Calvin, som han heter på franska. Människans hjärta skapar avgudar, idoler av allting. Pengar, av kändiskap, av att vara vän med alla, att vara berömd. Att ha rätt, att ha kunskap. Allt sådant kan bli till en avgud. Den behöver inte vara en staty eller en bild. Det kan existera här och endast här. Det vet vi. Men tillbaka till texten. En liten avstickare där. Det finns alltså... avgudar även, men fast de inte har någon reell existens. De är så kallade avgudar. Men det är inte det enda vi kan se med denna text. Det är förstås ett konstaterande av fakta, men det finns någonting mer här. Än viktigare. Det är att Paulus med detta vill påminna oss om, inte bara oss, utan korintierna förstås först och främst, men också oss. Om att vi som vill använda vår frihet till att göra det som går emot den svagare broder eller systers samvete. Det får konsekvenser. Det får konsekvenser. De ville, korintierna, ville äta av kött från avgudaffer. De visste att det inte är riktig Gud. Så de tyckte att de kunde göra det. Så ledde det till fall för deras svagare broder. Som det står i vers 7. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avguden att de äter köttet just som avgudaffer, och så blir deras samvete, svaga samvete, fläckat. För det är fortfarande för dem som en avgud. Och som ett avgudaffer. Deras sinne är svagt. Och att avguden är här inne. Den är inte i tavlan eller i statyn. Den är här inne. Deras sinne är fortfarande svagt. Deras samvete är svagt. Kom ihåg det. Du som har frihet. Du som faktiskt har frihet i ditt samvete. Att göra detta. Att äta av kött från avgudoffer. Kom ihåg att alla inte har samma starka sinne som du. Starka samvete. Det är sant att dessa gudar inte är riktiga gudar. Vi håller alla med om detta. Det är sant. Punkt slut. Men det svagare bröderna, systrarna, kan fortfarande här inne i sitt sinne, i sin hjärna uppfatta dem som riktiga avgudar. Som att de faktiskt existerade. Vill du då göra någonting sådant mot din bror och syster? Som att få det att se ut att du tillber en avgud. De som just har blivit omvända. De har just kommit bort från denna avgudakult. De har varit där. De har deltagit med sin familj, med sina släktingar, med hela bygden, hela staden har kommit samman, för att så har man alltid gjort. De har just kommit ut ur detta. De har just blivit fria från detta slavok. Och sen går du tillbaka dit. Med din frihet. Och så blir deras svaga samvete befläckat. De ser att du går tillbaka dit och deltar i det som de just har blivit frälsta från. Älskar du din bror och syster så lite? Det är det som Paulus vill påminna om. Det är sant att de är icke-gudar, icke-herrar. Men de kan uppfattas som gudar. Det kan uppfattas som riktiga gudar. De har just tillbett dem och blivit fria från det. Tvinga inte eller fresta inte deras sinnen att få det att se ut som att du tillber just denna avgud. Det måste du som är stark i ditt samvete komma ihåg. Det måste vi alla som är starka i våra samveten komma ihåg. Som vill använda vår frihet. Tänk på din svagare bror eller syster. Tänk på vad han eller hon har gått igenom. Tänk på var han eller hon just nu är. Fresta inte hennes eller hans svaga sinne. Och sen en vers 6. Så har vi bara en Gud. Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Och det här är förstås en sammanfattning, kan man säga, av en så central del av kristen tro. Att det bara finns en Gud förstås. Vi har bara en Gud. Och det finns bara en Herre. Vi har en Gud och vi har en Herre. Det är till skillnad förstås från hedningarnas många gudar och många herrar. Som vi såg förra versen, vers 5. Många gudar, många herrar, men vår Gud är en. Han är ensam, han är unik. Han delar inte sin gudomlighet med någon annan. Han delar inte sin ära med någon. Han delar inte någonting av sin position som Gud med någon annan. Det finns ingen annan. Han till sitt väsen är ensam Gud. Och allt som annat som existerar, allt annat som har existens är en del av hans skapelse, står under honom. Han ensam sitter på tronen. Så notera då följande om denna enda Gud och Herre. Han är inte en opersonlig Gud och Herre. Han är inte opersonlig. En Gud, Fader, och en Herre, Jesus Kristus. Vi har fått lära att känna Gud som vår far. En personlig Gud. Någon som vi kan kalla far, Abba. Abba, ett förtroligt tilltalsord. Någonting som barn säger åt sin pappa. Pappa, Abba, Fader. Man säger inte åt vem som helst. Det går inte till vilken äldre man som helst och säger fader. Jag har bara en jordisk fader. Och framförallt har jag bara en himmelsk fader. Och även om min far, min jordiska far har dött och jag inte har någon sådan längre, så har jag fortfarande en himmelsk fader. Det finns ingen annan. Ingen annan kan komma eller kan jag gå till och säga Abba, fader. Men han är personlig. Jag kan känna honom. Jag kan ha en relation med honom. Och en Herre, Jesus Kristus. Det finns dåliga herrar, stränga herrar, orättvisa herrar. Det finns en Herre med stort H. En Kyrios. En som regerar över hela skapelsen. En Herre. Han är god. Han är personlig. Han har ett namn. Jesus. Han har dött. För sina utvalda skull. För din skull. För din skull. För din skull. Han kände ditt namn på korset. När spikarna gick genom hans händer. Genom hans fötter. Så kom han ihåg ditt namn. För Don, för Johanna, för Kyle, för Sara, för Martin, för Sandra, för var och en av oss. För att han är personlig. Han känner dig, han känner mig. Han är personlig Gud. Han är inte en Gud som är långt borta uppe på något moln som vi aldrig kan känna. Och inte en Herre som är sträng och som ger oss orättvisa bud som vi aldrig kan hålla. Han är en Herre och en Gud som känner oss. Personlig Gud. En personlig Herre. Så det är det första. Och det andra, han är en Gud som inte står under skapelsen eller som är i skapelsen. Han är skapelsens ursprung. Allting är från honom. Gud, Fadern, från vilket allting är. Inget står över honom. Inget ger upphov till honom. Ingenting kan komma och diktera honom, bestämma honom, begränsa honom. Han står utanför allt. Vi begränsas av väldigt mycket, påverkas av väldigt mycket. Allt sånt som ligger utanför vår kontroll. Sjukdomar, olyckor. Andra människor. Men ingenting kan påverka honom. Ingenting kan hindra honom. Störa honom. För allt annat är underställt honom. Grekernas högsta gud, Zeus, hade en mänsklig kropp. Han fick barn, han hade fruar, flera tror jag. Hans humör kunde svänga beroende på hur människor betedde sig. Om de inte offrade rätt åt honom så kunde han bli mycket, mycket arg. Och då hände det hemska saker. Och så kunde de offra rätt till honom, då var han glad. Eller inte lika arg åtminstone. Zeus påverkades av allt det som händer i skapelsen. Han såg ut som en del av skapelsen. Han hade en mänsklig kropp och så vidare. Fick barn. Så är det med många avgudar förstås också idag. Alla falska avgudar som man kan se i hinduismen. Många av dem har en kropp som liknar någonting i skapelsen. Men det behöver inte bara vara religiösa avgudar. Som jag sa tidigare, allting som vårt hjärta gör någonting till någonting högre än Gud, än av Gud. Någonting som är i skapelse, någonting som är påverkat av den, om det så är rikedom eller kunskap. Kunskapen som vi har, som mänskligheten har, påverkas väldigt mycket av skapelsen, vad vi kan se i den. Men den sanna guden påverkas inte av skapelsen. Hans humör svänger inte med skapelsen, vad den gör, men vad vi gör. För att han är skapelsens ursprung. Han står utanför den. Allting är från honom. Det var det andra. Det tredje är att vi är till honom. Eller för, som det står i många engelska bibler. Gud, Fadern, till vilken vi själva är. Vi är skapade till Guds ära. För hans skull. Det är syftet med vår existens. Vi existerar inte för oss själva. Eller för våra medmänniskor. Eller för mänsklighetens utveckling. Vi existerar för Gud. För honom. Till honom. Han är vårt mål. Det är viktigt. Det är orsaken till att vi kan leva uppblåsta med all kunskap som vi har och hävda vår frihet. Jag har frihet att göra det, jag har frihet att göra så, för att jag lever för mig själv. Nej, lev för Gud, för han som har visat vad sann kärlek är. Som har utgett sig själv eller sin son för din skull. Lev för honom. Syftet med all kunskap som vi samlar på oss om Gud, som vi läser i Bibeln, som vi lär oss av predikanter, av lärare, är att vi ska upphöja Gud. Vi ska ära honom, vi ska lyfta upp honom och reflektera honom. Kommer du hit för att få en dos kunskap, så är du här av fel orsak. Du kommer hit för att få en dos kunskap för att kunna ära honom. För att du lever till honom. Eller för honom. Han existerar som den enda guden. Och du bör tillbe honom. Du bör leva för honom. Det var det tredje. Sen det fjärde. Gud har gjort allting genom en Herre. En Herre Jesus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Genom en Herre. Jesus är denna Herre. Han är Kyrios. Han är Herre med stort H. Allting som existerar har kommit till genom honom. Han är den genom vilken Gud skapade allting. Han är den genom vilken Gud frälser sitt folk. Det är genom honom. Det finns ingenting i Guds beslut som inte sker genom Jesus Kristus. Han är fortfarande med och han verkar och han är aktiv. Allting medlas genom honom. Det nya förbundet är genom en ny medlare. Och den medlaren är inte en skapad varelse, det är inte Mose. Utan det är Jesus Kristus. Det nya, bättre förbundet med bättre löften. Förmedlas genom en Herre, Jesus Kristus. Allting hålls samman genom honom. Hela skapelsen skulle falla sönder om Jesus inte skulle göra sitt jobb. Allting hålls samman genom honom. Han är trons upphovsman, han är trons fullkomnare. Tron är genom Jesus, på Jesus. Han är objektet för vår tro. För vår frälsande tro. Så dessa fyra punkter som vi ser här. Detta summerar vem Bibelns Gud är. Allt är från honom. Allt är till honom. Allt är genom honom. Han är en personlig Gud. Och Paulus uttrycker det förstås så. Andra, på andra ställen i Bibeln. Romarbrevet 11:36 är förstås kanske ett av de främsta, 36, där det står: av honom, genom honom, till honom är allting, hans är äran i evighet, amen. Det är en avslutning på 11 kapitel av teologi, 11 kapitel om rättfärdigheten, om människans fördärv, om frälsningen genom tron alena. Och hur avslutar han allting efter att han har gått genom 11 kapitel av sund teologi, förstås. Av honom, genom honom och till honom är allting, hans äran i evighet. Hans är äran. Så nu vet vi detta. Hur Gud är den enda guden. Hur han är vår personliga Gud, vår fader. Han är upphovet till oss alla, till allting som existerar. Vi lever för honom, till honom. Han är vårt mål, vårt syfte. Allting sker genom Jesus, vår Herre. Så nu när vi inser det, när vi inser vem Gud är och varför vi finns, hur använder vi vår frihet? Korintierna, som så många gånger förr var inte visa, gjorde det som var oklokt, dumt, syndigt, bröt ner gemenskapen, orsakade splittringar, omoral, och här att det gick emot sina svaga medbröder och systrars samveten, så använde de sin frihet, sin kunskap om vem Gud är. Vi kan inte leva på det sättet. Vi kan inte leva på ett sätt som reflekterar uppblåstheten i oss. Oj, vad mycket kunskap jag har om Gud. Han är en. Finns ingen annan. Jag får leva fritt. Vi måste reflektera Gud, att han är en och att han har utgett sig själv för oss. Att vi med det främsta budet, det som Jesus talade om i Markus 12. Det främsta budet är att älska Gud hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kropp, hela din kraft. Att älska din nästa som dig själv. Vart försvann kärleken? Vart försvann kärleken när du lärde dig att Gud var en? Korinther, vart försvann er kärlek för era bröder och systrar? Vet ni inte vad som är det främsta budet i lagen? Vad som är hela lagen sammanfattad? Vet vi det? Vet vi vad som är lagen sammanfattad? Vad det är att ära Gud. Att leva till honom, för honom. Älska honom. Vi måste leva för honom. Vi måste reflektera den kärlek han visade oss mot andra. Vi måste leva som om att det fortfarande är fast i sina svaga sinnen. Inte frästa dem. Inte tvinga dem att se oss ha vår frihet som leder till fall för dem. Vi har inte avguda offer på samma sätt idag som de hade i Korint. Men vi har många andra avgudar och vi har många andra sätt som vi kan fresta svaga kristna med. Det vi gör, det vi tar del i, det vi konsumerar, kan vara vad som helst. Vad händer om din svagare bror eller syster ser dig göra det som han eller hon just har blivit frälst från? Du har frihet att dricka alkohol. Ja, du har frihet att dricka alkohol. Att säga det i en baptistförsamling är som att säga, som att gå emot det elfte budordet bland baptister. Men du har frihet att dricka alkohol. Du har inte frihet att synda med det. Men om din bror eller syster som har varit alkoholist och blivit fri från det, blivit fri från sin gamla slavmästare, ser dig, har du gjort det rätt? Har du älskat din bror och din syster? Har du visat kärleken från Gud mot dig med din handling. Kom ihåg varifrån du kom. Vad du har blivit frälst från. Vem du är. Du är inte Gud. Du lever inte för dig själv. Du är en del av Guds skapelse. Han, den enda guden, har frälst dig och han har frälst din bror, din syster. Han har sänt sin son för att dö för dem. Varför frästar du dem? Så använd din kunskap rätt, som vi såg redan förra gången. Använd din kunskap för kärleken. Det finns många som har kunskap som går in i evigheten med all kunskap om Gud. De vet att Gud är en. De har läst si och så många böcker. Teologi. De har läst till och med Bibeln. De vet att Gud är en. Och ändå går de in i helvetet med den kunskapen. För att de gjorde den till ett mål i sig självt. För att de gjorde den till sin Gud. Så lever inte kristna. De lever för Gud. Och det finns förstås det som inte tror på Gud som menar att allt detta är påhitt. Vi lever i en ny tid av sekularism. Vi lever i en ny tid där vi inte tror på sådana ting. Jag tror att ju mera vetenskapliga framsteg som görs, desto mera ser vi av Gud. Jag har sett ett antal undervisningar, videon på internet av kristna vetenskapsmän. En som jag såg handlade om Mandelbrotmängden. Om ni är intresserade av det, väldigt fascinerande. Mandelbrotmängden, eller Mandelbrot-set som den heter på engelska. Googla Mandelbrot-set och Jason Lyle. Fascinerande saker. Han visar hur vad är Mandelbrotmängden för det som inte vet. Det är ett geometriskt mönster, en fraktal som det kallas. Som ifall du förstorar upp det mönstret, så ser du samma mönster upprepas om och om igen, oberoende hur många gånger du förstorar upp det. Det är en fraktal. Det är ett fascinerande exempel på hur Gud har designat skapelsen. Hur han har format den. Hur vi än försöker bryta ner den och undersöka den, så kommer vi inte längre. Vi kommer inte till ett slut. Mandelbrot, men gå och googla det efter den här. Fantastiskt. Så du som inte tror, du som tror på vetenskapen till exempel. Mandelbrotmängden. Det är många ateister som älskar att tala om Mandelbrotmängden. Den pekar på Gud. Den pekar på någon som har designat den. Den pekar på någon som är utanför skapelsen. Ju mer du lär dig, desto mer bevis får du för Gud. Men det finns... Du behöver inte stanna där. Du behöver inte stanna som en ateist, som en som inte tror på Gud. Du kan omvända dig. Du kan komma till sann vishet. Du kan använda din kunskap för det rätta, för kärleken. Men du måste vända om. Du måste bekänna att Gud är en. Att det bara finns en Gud. Att det bara finns en Herre. Som kan frälsa dig. Frälsa dig från de synder du har utfört. Ända sedan du blev till i din moders mag. Du måste bli frälst från den. Guds vredesdom vilar över all synd som du har utfört. Mandelbrotmängden. Du någonsin går och ser på den. Där ser du Gud. Och han påminner dig om att du måste vända om. Låt oss avsluta där med att be tillsammans. Kära himmelske far, tackar dig för det ord som du har gett oss denna söndag. För din godhet, din nåd mot oss. För att du har låtit oss få se vem du är. Att du är en. Att det inte finns någon annan av Gud. Fader, hjälp oss att använda vår kunskap rätt. Hjälp oss att använda det för kärleken. För att älska våra bröder och systrar. För att istället för att hävda vår frihet, inte hävda den. Ge bort den. Leva med mindre frihet om det så krävs, Herre. För kärlekens skull. För kärleken till dig. För kärleken till våra bröder och systrar. Och Herre, det som har hört det, som inte tror på det, Fader, fräls dem. Må de förstå att all kunskap de samlar på sig inte kan rädda dem. Och deras sinnen blir omvända. Må du uppenbara dig, Herre. Och må du frälsa dem. För Jesus skull. I hans namn ber vi. Amen.